Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag hälsar alla hjärtligt välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck och med mig har jag min vän Rigmor Robert och vi har Sektpodden tillsammans. Vill du presentera dig först idag, Rigmor, kanske?
Ja, jag är läkare, jag är psykoterapeut och jag är analytiker.
Mm. Och jag, Emma, är numera sjuksköterska, jobbar mycket inom psykiatrin men har en gång i tiden varit en del i Knutbysekten, både inom ledarskapet och som medlem. Ja, Rigmor, ännu ett avsnitt. Hur har din vecka varit?
Min vecka har varit som de flestas. När vi spelar in det här så är det krig.
Ja.
Det är krig i Ukraina och man läser i tidningen och försöker att lyssna på media och försöker att förstå. Jag tror jag inbillar mig att jag förstår vad Putin tänker göra.
Mm. Det kan vi komma till lite grann kanske. Det är 7 mars då, ska vi säga, när vi spelar in det här.
Ja.
Så 7 mars i det här läget, kriget. Mm. Men det är en fruktansvärd tid som jag tror alla är på ett eller annat sätt drabbade av, om inte annat i själen. På olika sätt. Men ska vi börja där direkt? För vi har fått ett mejl som faktiskt rör. Vi har fått flera mejl med frågor omkring när det gäller just, inte just kriget kanske bara, men överhuvudtaget det här med länders, med diktaturer, med när sekterism går över i stor skala och så vidare. Och det är ju ändå kriget kommer ju nära
det. Vi har väl sagt det, att i alla fall jag tänker mig att en diktatur fungerar som en jättesekt.
Mm.
Där sektledningen har en sektledaren eller sektledningen har en liten krets närstående och sen befolkningen som egentligen inte riktigt är införstådda men lyder.
Mm. Mm, mer eller mindre ovetande eller vetande. Vi har fått ett mejl från en kvinna som heter Anneli som hon skriver, överskriften är: jag har vaknat upp i min barndoms mardröm. Och hon beskriver att hon uppväxt inom frikyrkan, den traditionella frikyrkan. Och som liten så satt hon och lyssnade på de här predikningarna och bibelstudierna om profetin om den yttersta tiden, om vedermödan och hur allt skulle ta slut. Och
vedermöd, för den som inte är lika bibelsprängd som du och jag, så är vedermödan, det är den här perioden av kaos och krig och sjukdom och olycka och allt elände som ska föregå.
Exakt, precis. Och det är det hon så hon menar med det här, att hon vaknar upp i sin barndoms mardröm, är att hon känner att det här som hon fick som liten till sig på de här bibelstudierna, de här predikningarna, och som skakade henne då, Det vaknar hon upp till nu när det är krig just i Ukraina och världen är som den är med just krig, hunger, flykt, samhället i kaos, ingen el, inget vatten, ja, sådana här saker som hon själv skriver här. Och hon också skriver så här att bara de som överlevde vedermödan på egen hand skulle komma till himlen. Så att man förstår ju att det här är verkligen förenat med mycket ångest. Och hon beskriver just det, att det väcker så mycket ångest och hur ska jag hantera detta? Och det är väl intressant. Och hon ställer frågan faktiskt till dig just Rigmor också. Hur ska hon hantera det här?
Ja.
Har du några råd?
Mitt råd är ju då att försöka fylla ut ovissheten med kunskap. Det är så jag gör. Mm. När jag känner att jag inte vet riktigt, utan det som är tomrum i, då börjar fantasierna, mardrömmarna, någon har en profetia kanske i Annelies omgivning, och då, minnen från barndomen, så då blir det som en, det blir som en mix av fantasivärldar runt om. Så att det jag har gjort, det jag försökt, eller det har jag ägnat mig åt faktiskt i flera år, att försöka förstå vad som händer inom Putin, om vi nu ser honom som en ledare i Ryssland som har blivit allt mer enväldig, verkar det som.
Ja, men det, man kan väl faktiskt säga att han är som en sektledare i den bemärkelsen att han är, som du säger, envåldshärskare, som det verkar.
Som det verkar.
Ja, och nu med det här så bevisar han ju det ytterligare. Vad händer inom en sån?
Ja, då vet inte jag om jag lugnar Anneli eller om jag förvärrar den. Men jag kan berätta lite grann hur jag tänker runt det här.
Mm.
För det första så vill jag säga då att Ukraina, om vi börjar i den änden, det är som två länder i ett. Ukrainarna själva tycker om tydligen legenderna om att vikingarna kom och grundade Kiev, som är deras huvudstad, som ligger vid floden Dnieper, som en jätteflod som rinner ut i Svarta havet. Och då är det så att den västra delen av landet Ukraina, där är kyrkorna katolska kyrkor. Där har man skrivit med samma alfabet som vi använder, latinska alfabetet. Och det är en jordbruksbygd som nästan har varit något av en kornbod för det stora Ryssland. På östra sidan av Dnieper så är istället ett skogigt, bergigt område där man idag har hittat liksom mineraler i markerna som är värdefulla i vår tid. Men där har man istället de grekisk-ortodoxa kyrkorna. Så det kulturen, den kristna kulturen, har haft den inriktningen. Och sen har man använt skriftspråk med det kyrilliska alfabetet, det ryska alfabetet. Så att den östra delen är då mer lik Ryssland. Men sen har man också då en stor judisk tradition inom Ukraina, så den kan kanske nämna det sen, men den mest inflytelserika, som det ser ut nu, judiska inriktningen, den kommer från chassiderna, men den är inte riktigt chassidisk, som också är en rysk inriktning, men den heter ju då Chabad Lubavitch, och den kommer ifrån, uppstod i staden Lubavitch där grundaren fanns på 1700-talet. Så att det här är liksom också ett land som har kallats för Rysslands hjärtland. Och den här Putin har tydligen en nära kontakt med patriarken, alltså den chefen, överste prästen för den rysk-ortodoxa kyrkan. Han heter Kirill.
Mm-hmm. Så du menar att det handlar mycket om kultur och andlighet?
Nej, men det, i Putins inre värld så har jag blivit lite intresserad av. Det här jag beskriver nu om Ukraina, det är fakta.
Ja.
Men jag skulle säga det att patriarken Kirill, han har bland annat sagt att Kiev är vårt Jerusalem. Och då blir man ju lite orolig nu, verkligen. Vi ska försöka förstå någonting av Putins tänkesätt.
Mm.
Därför det är nu den sjunde så ser det ut som att de här framryckningarna i invasionen, de ligger runt östsidan och de har laddat upp runt Kiev. Och jag skulle gissa att de tänker ta hela strandremsan eller alla hamnarna förbi Odessa ända till, så att det kanske blir kvar den här mer katolskt jordbruksmässiga sidan. Det skulle jag tro, men jag vet ju inte.
Mm. Men alltså, i mina ögon och öron, höll jag på att säga, så känns det ju som att Putin är mer eller mindre galen, kanske fel ord, för han är ju smart, han är ju inte dum. Men ändå, kan man verkligen förstå hur han tänker?
Ja, man bör förstå vad han tänker. Nu får inte du tro att jag liksom är på Putins sida. Nej. Men jag tänker så här, jag bor i den här skogsbacken du ser.
Mm.
Om jag visste att det bodde en stor björnfamilj alldeles utanför här, då skulle inte jag säga så här, använd om er nog snälla som kaniner. Utan jag skulle liksom vara lite försiktig med hur björnar är. Och jag tycker man har varit oförsiktig när det gäller Ryssland. Därför det som hände när Sovjetunionen kollapsades under Gorbachev, under Gorbachevs ledning på den tiden, det var ju att man förhandlade och så sa man då, ja, om du och Ryssland och Sovjet nedmonterar nu Warszawapakten och så öppnar vi den här Berlinmuren, och då så säger ryska sidan, ja men då får ju ni nedmontera NATO, för det här är ju kalla kriget, den alliansen var ju riktad emot oss. Ja, och det har en forskare som heter Shivrinsson visat med sin forskning väldigt tydligt, när man har återskapat hur de här diplomatiska dialogerna gick fram. Men sen gjorde ju inte väst så, utan de har ju mer eller mindre pepprat ryska gränserna med baser, militärbaser. Och jag tror det var 2007 som den här konferensen i München hölls, när Putin uttalade att vi monterade ner Warszawapakten, men ni har ju inte liksom monterat ner NATO, utan tvärtom, ni har alla de här baserna och vi upplever ju det som ett hot mot oss. Men det blev ingen svar, inget reaktion tydligen på det. Så det är det, om man försöker se hur tänker de, så har de, påstår ju de och uppfattar det som att västvärlden har samlats med en fientlig militär liksom omringning. Och så har NATO bjudit in olika länder. Det har ju varit på tal nu att Ukraina till och med kanske skulle ansöka om att vara med i NATO, de baltiska länderna. Så att från rysk sida så tror inte jag det här är en impulshandling, utan jag tror det här är någonting som de har förberett
och planerat.
Ja, tror jag.
Men om man har en björn i trädgården, höll jag på att säga, som man är rädd för och som kan gå till attack, så måste man ju ha något försvar, tänker jag.
Verkligen! Och jag skulle önska att vi inte hade monterat ner försvaret som man gjorde efter att mina söner hade gjort militärtjänsten, så har det varit en avveckling. Jag har inte förstått mig på det, därför att jag anser att man ska ha buffertzoner. Det är det jag menar. Har jag en björn, då vill jag ha liksom en liten buffertzon så att inte jag liksom stöter ihop med björnen.
Mm.
Och det menar jag att Sverige har varit en sån med vår neutralitet. Mm. Och jag skulle önska att till exempel Ukraina också hade varit en buffertzon. Och vi har ju samarbete med NATO. Mm. Och det är ju jättebra. Men nu har man också militärövat med Finland och liksom här, att vi kan försvara oss, men varför ska vi gå med i det här alliansen som upplevs som ett hot och som ligger nu liksom vägg i vägg med Ryssland.
Mm.
Det, ja, så tänker jag.
Mm. Ja, det finns ju många olika tankar om det där.
Jo, men vill man, om någon vill gå vidare på det här och vem säger så finns det en militärhistoriker som heter Ted Galen Carpenter och en annan som heter Ronald Sony som jag kan rekommendera som framför ungefär de här tankarna som jag har.
Ja, men intressant. Ja, men det du säger, jag tänker på första frågan där, om man är rädd, så är att just det, att fylla de här tomrummen där man inte vet med kunskap, med fakta, och att försöka hitta just fakta och inte lyssna på liksom alla.
Och då har jag ett jättebra förslag. Man kan läsa en bok, men man kan också lyssna på den om man hellre lyssnar på Storytel eller någon av de här. Och det är den välkända experten på Sovjet, Ryssland, som heter Christian Gärner, eller Gärner, hur han nu uttalar sig. Han kom för ett halvår sedan med en bok som heter Sovjetunionens skendöd. Och det är som att han har samlat ihop och bara med ett stort härligt flöde berättar om sin kunskap om det här jätteriket, det här jättelandet som ligger så nära oss, och dess utveckling och dess totala förfall under Sovjettiden. Och men Martin Krag är i den yngre generationen kanske den som är mest kunnig på det här, och han finns på podcasts och artiklar, och hans mamma kommer från Ukraina, Ryssland, så att han kan deras språk, och han är också han är väl värd att lyssna på. Men jag skulle ändå vilja på ett sätt bekräfta Annelies farhågor. För att i Putin, han är som jag ser det en enkel kille, enligt tyska tidningen Zeit, som har de intervjuat en gammal kvinna i, jag tror hon lever i Belarus nu, som är enligt vad hon själv berättar den biologiska mamman, som födde honom när hon var ensamstående mamma, och som sen skickade honom till ett par släktingar när han var i 8-9 års åldern. Så att i den här lilla byn där hon då levde, så minns människor Vladimir, eller Vova som han kallade smeknamn. Och han gillade att fiska, och han gillade kampsport och ville träna judo och så. Nej, men sen när han kom till makten efter Boris Jeltsin, så var ju han en kille i den hemliga polisen, den här tjekan som inte har varit att leka med. Och det är en gammal rysk tradition i det här stora Ryssland. Så jag ser honom som en ganska, ja, kanske lättpåverkad rent av. Därför att han har samlat ett antal, jag skulle ha liksom räknat efter 3 religiösa eller andligt filosofiskt inriktade ledare, där den Alexander Dugin, han brukar kallas för Putins Rasputin. Du vet Rasputin, det var den där helbrägdagöraren som sade sig kunna hjälpa tsarfamiljen vars son hade blödarsjuka. Men Dugin, han är en väldigt speciell person, och om han har stort inflytande så tycker jag det är oroande, därför att han kallar sig traditionalist, och det är i en tradition som den här fransmannen som föddes i slutet av 1800-talet, René Guénon, och efter honom en italiensk man som också har varit författare, också född yngre än Guénon, men de här är okkultister, och de tror på de här gnostiskt frimureriaktiga men också militanta hemliga arméer. Julius Evola, han var till exempel involverad i Gladio, det här Stay Behind-rörelsen, där man liksom hade en potentiell grilla armé som skulle slåss mot kommunismen, men gjorde då false flag operationer där man själv gjorde terrorhandlingar, och så sa man det var dem, det var kommunisterna, det var vänsterrörelsen, fast man så att och Dugin har, om man läser vad han har för tankevärld, så är det här att se bakåt, och det stora Ryssland och det heliga Ryssland och som har en speciell roll eller uppgift i en världsordning. Och så går han bakåt till sagor och legender och mytologier, och sen så dukar han upp. Så att det här, det påminner lite grann om de här som jag säger som hoppas på att det ska bli krig och vedermöda och kaos, för sen kommer det någonting nytt som skulle vara bättre. Det tycker jag är oroande.
Mm.
Och oroande är då att, som jag sa, patriarken Kirill kan också ha lite grann om de här idéerna om att återupprätta Ryssland som ett imperium. De rysk-ortodoxa kyrkan menar ju att de liksom står närmare den ursprungliga kristendomen, och då kan de också ha de här idéerna om strid och elände före ett tusenårsrike. Putin har också en rabbin vid sin sida. Man brukar kalla rabbinen Berel Lazar för Putins rabbin. Men alltså, problemet är att Berel Lazar, han tillhör just den här Chabad Lubavitch-grenen av judendomen. Så att många judar är inte alls eniga om den synen. Därför att den bygger också lite på de här okulta, kabbalistiska idéerna, där man utgår kanske inte lika mycket från tiguds bud eller gyllene regeln, utan det, det är Zohar, Talmud, och de har till och med en egen text som kallas Tanya. Och till skillnad från vad man säger andra judiska församlingar och inriktningar, så har man här en tydlig inriktning på kontakt med ledande politiker.
Mm.
Så att du ser, det är liksom en... Ja, men det...
Jag tänker ju på, jag menar, många har ju pratat om rädslan för ett tredje världskrig, och man har pratat om likheter med Hitler. Mm. Och det här gör ju faktiskt att man tänker ännu mer. Jag tänker på Hitlers, det här med andlighet och kultism och att han hade dem omkring sig. Men du menar alltså att det är de som styr Putin och inte Putin som tar råd utav dem?
Nej, men alltså man hoppas ju.
Eller att, vi vet ju inte. Men,
nej, vi vet ju inte, men han omger sig med dem. Och jag tror väl att han går någon sorts balansgång, men jag vet inte riktigt om han är förmögen till den här idén då. Det finns också inom kristendomen, och då brukar man kalla det för dominionkristna.
Mm.
Och de, precis som de här mystikinriktade judiska traditionerna då, så utgår man väldigt mycket från, du vet, första Mosebok 28 kapitel, när det berättas om Jakobs dröm.
Mm.
Om en stege som går ända upp till himlen. Och i drömmen så möter han Gud. Och det är då Gud berättar att, ja, men du kommer att få många ättlingar. Du kommer att bli, och de ska bli så många och styra hela världen. Och det här att en viss kristen eller judisk eller någon annan inriktning får för sig. Mm. Det här känner vi ju igen.
Mm.
Hela världen kommer att lyda.
Mm.
Vad sa Åsa? Skulle inte hon gifta sig med Jesus och styra hela världen?
Mm. Mm.
Alla kommer så småningom. Så det där tycker jag är...
Åtöka här väl att det bara att det finns en på en helt annan nivå än lilla Knutby.
Ja, det är en helt annan nivå. Och då vill jag säga någonting som... Men det här är mitt läkarjag.
Mm.
Jag tittar på bilder av Vladimir Putin. Och han har ju fått ett sånt här rundat mån, som vi kallar full moon face. Alltså månrunt ansikte som inte han hade bara för något år sedan. Så vitt jag kan se på bilder. Och sen så kommer det uppgifter om att de här ämbetsmännen som liksom han har kontakt med, han ska ju skriva under handlingar och så som president, alltså de måste tydligen vara nästan klädda som i rymddräkter med, och lämna prover från olika, ungefär som covid, att man inte är infekterad. Det kan vara svalg, men också från andra delar och utsöndringar av kroppen. Och
är det inte covid då han är rädd för, eftersom det har varit,
jo, det kanske
pandemin
är. Det kanske det är.
Mm.
Men det här har jag hållit på rätt länge tydligen. Och sen när jag fick se när han sammanträdde med säkerhetsrådet, så sitter de i den här jättelika runda salen. Och han sitter vid ett litet skrivbord.
Mm.
Och längst så långt från som möjligt så sitter säkerhetsrådet uppradade på sina stolar. Och det är ju liksom ingen kontakt. Och sen kommer Frankrikes president Macron till Moskva för att förhandla. Och då är det bild på när de möts. Och jag kan inte påminna att jag har sett ett så långt avlångt bord där de sitter vid varsin. Och så att, men då tänker jag så här, tänk om han inte är frisk. Tänk om han står på höga kortisoldoser.
Du tänker på det runda ansiktet eller?
Ja, på det runda ansiktet. Och tänk om han har en allvarlig sjukdom som han får den här, han kanske får cytostatika till exempel som sätter ner immunsystemet eller någonting, vad vet jag. Men att han är väldigt rädd för smitta och kontakt, för att det jag läser är att han verkar paranoid och så vidare. Ja, men tänk om man, men, och då är det just det här som du var inne på med kortisonbehandling eller kortisol som vi säger, att man får ett förändrat psyke av högdos kortisol. Man får det som bodybuilders brukar kalla roid rage när de missbrukar steroider. Alltså man blir lättretlig, man blir lättkränkt, man blir aggressiv och man blir manisk lite med förstorad självbild. Och det vore ju väldigt olyckligt om det skulle vara på det sättet. Jag tänker också på den här utrikesministern Lavrov som verkar så följsam. Och det här är också oroande.
Men det finns mycket som är oroande när det gäller det här. Ja. Men det finns ju, det är en spekulation som är intressant. Ja.
Ja, det kanske inte lugnar Anneli, men det är, nej, för mig är det ändå bättre att kunna se en rationalitet i det här fruktansvärda som utspelar sig. Och jag föreställer mig att de som ska förhandla om nu behöver känna till sådana saker.
Jo, det är klart. Ja, det finns ju mycket som helst på det ämnet, men vi kanske ska lämna det där.
Säger du?
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, men om vi går vidare, Rigmor, så har vi fått ett mejl, en fråga utifrån förra avsnittet. Eller inte förra avsnittet, utan avsnittet 123. Det här är ju något avsnitt emellan. Där du har fått en fråga. Där det då är en kvinna som heter Solveig som skriver så här. I dagens sektbord, alltså avsnitt 123 var det, blev jag överraskad av att du uttryckte dig i positiva ordalag om Hillsong. Eller missuppfattade jag dig? Så skriver hon lite längre ner så här. Hillsong är en kyrka som ger mig läskiga vibbar. Skulle vara intressant att få höra era åsikter i denna fråga. Snuddar inte de vid sekterism? Ja, men Rigmor, var det så att du ställde dig i positiva ordalag om Hillsong? Det var ju det här avsnittet när vi talar om Livets ord också. Vad vill du förklara? Eller?
Ja, jag tror jag sa att om Livets ord ska börja och liksom reda upp vad de skadade unga människor för länge sedan, så kanske de som inte var med på den tiden tycker nej, men det här var håglöst. Och så sa jag, då kanske man går till Hillsong istället.
För att de tappade medlemmar, ja, det var det du pratade om, ja, precis.
Ja, och då tänker jag så här att jag är lite skeptisk till mycket med Hillsong. Men Jag tycker den rörelsen liknar idag vad Livets ord betydde för unga människor för ungefär 30 år sedan. Det är alltså gudstjänster med ganska skrikig förkunnelse. Och så är det poppig musik och så är det lovsång. Där alla sjunger med armarna över huvudet. Och det här är ju en, precis som Livets ord har varit, en församling där man uppviglar ett emotionellt nästan berusningstillstånd. När jag var på derby mellan, det var väl Skellefteå och Luleå tror jag, hockey.
Mm.
Så kunde jag känna liksom att jag som inte kunde något om hockey. Men jag stod i alla fall plötsligt och ropade och hojtade. Och var,
man dras här, med.
Ja. Man dras med. Mm. Och att det är en kick i att uppleva det.
Mm.
Så att, och sen så är det jag har svårt för, eller det jag som... När jag ser såna här väckelserörelser som växer jättefort och drar till sig många unga människor, och då blir det ju de här kändispredikanterna som inte brukar ha någon akademisk utbildning eller någon djupare teologisk lärdom. I alla fall använder de inte det i den här typen av förkunnelse, utan de predikar liksom små berättelser om sig själva, om sin frälsning, om sina påstådda uppenbarelser eller andegåvor. Och så kommer det här med helande, att om man bara ber, om man tror tillräckligt rätt så ska man kunna bli frisk. Och när man inte blir frisk då efter de här förbönerna, ja, då, vad är det för fel på dig? Du tror inte tillräckligt. Man liksom vänder det tillbaka till människan. Och det där är ju, förstår du, att man som läkare...
Mm.
Som du som sjuksköterska kan tänka något. Och sen är det, hon frågar ju oss här då, Solveig, om snuddar inte detta vid sekterism. Och då säger ju jag att, jo men klart, den är toppstyrd, svarade jag henne faktiskt i ett mejl, och att den är snabbväxande, att det kommer från en annan kontinent, att den här organisationen har en gigantisk ekonomi med fattiga volontärer. Och det ligger ju nu då den här
dokumentären.
Mm.
Gud blir viral.
Mm. Och sen är det vanliga då att pastorerna blir förmögna. Och sen finns det en pedofilskandal i grundarens familj. Så att, men nu har jag sagt vad jag svarar så mig, men vad tänker du om Wilson?
Nej, men alltså, först skulle jag vilja säga, jag har faktiskt varit i Hillsong i Australien, i den ursprungliga församlingen. Dock är det länge sedan. Det var när jag var i 20-årsåldern och var i Australien. Utöver det så kan jag inte säga att jag har varit på så många Hillsong-gudstjänster. Jag har varit dock i Hillsong i Stockholm också. Så jag kan inte uttala mig så mycket utifrån det. Men det jag hör och det jag ser,
ja.
Och då inte bara den här dokumentären,
mm.
utan utifrån att jag har vänner som har varit med eller och så vidare, och vad jag har läst mig till och kunnat finna, så tycker jag att det finns många bekymmersamma saker omkring liksom, som gör att jag i alla fall backar och har frågetecken.
Ja, berätta.
Nej, men jag tycker dels så tycker jag att det är otroligt personcentrerad ledarskap. Alltså det är osunt fokus på ledarna.
Som heter
Andreas och Lina Nilsen, tror jag de heter.
Ja, ett sånt där pastorspar.
Mm. Där det liksom är ett sånt fokus på dem, och där de blir som celebriteter, liksom nästan som kungligheter. De som skriver under, att få ett brev från dem, eller att det är de som barnvälsignar eller skickar brev och så vidare. Det är liksom stort, och det blir fokus kring människor på ett sätt som jag inte tror det ska vara i.
Alltså det där är ju ett bra exempel på vad jag var inne på. En pastor som med mina mått mätt liknar en duktig försäljare.
Mm.
Men där jag inte finner någon skolning i liksom traditioner som egentligen, om du frågar mig, vad då teologi? Men det betyder ju, tänker jag, att man är förtrogen med, ända från kanske kyrkofädren, Augustinus, Thomas av Aquino och de här olika tänkare, hur man har vridit och vänt på de bibliska berättelserna för att uttrycka egentligen den gyllene regeln.
Mm.
Alltså man inte ska göra det mot andra, vad man inte vill bli utsatt för. Och 10 Guds bud.
Mm.
För det är ju liksom motkraften, tänker jag, emot till exempel i en diktatur när vanligt folk får vara rädda och är nedtryckta och sen en liten ledande grupp skor sig.
Mm. Nej, men så det tycker jag är bekymmersamt. Och jag tror att väldigt, väldigt få människor klarar av att vara i en sån position utan att man faktiskt blir makthungrig. Jag vet att människor säger att Andreas Nilsson är fantastisk och jag tycker att det blir nästan lite väl fantastiska ordalag om honom för att jag ska tro på dem också, faktiskt. Men,
du vet, det är ju så här att när, som det har blivit nu, så har det blivit liksom en ungdomsförsamling. Det är häftig musik, det är kändisar som går dit det är ett sätt att träffa varandra. Och som sagt, den här show, det är ljussättning, det är liksom medryckande, häftig musik. Det här är det häftiga.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Och sen så tycker jag också att det är bekymmersamt, för att jag har försökt, flera med mig, att förstå hur är det uppbyggt, Hillsong, med en styrelse och hur funkar det och så vidare. Och det är ingen som riktigt vet, man får inga riktiga svar. Och det tycker jag är alarmerande. Är det någon som vet, som lyssnar på det här, så får ni gärna skicka ett mejl till oss och förklara, för jag har inte fått den förklaringen riktigt. Det enda jag har förstått är att det är väldigt toppstyrt. Det är väldigt få som sitter i den ledande styrelsen. Om det nu är en styrelse eller vad det nu är för någonting. Så det tycker jag är bekymmersamt. Och sen så det här som du säger med att det är byggt på upplevelser. Det är byggt på stora möten. Den där man säkerligen tar många beslut i ett medryckande rus, som jag inte tror är bra, helt enkelt. Utan jag tror att man behöver mycket mer botten. Det var så.
Ser du någon likhet med hur det var att när du valde att gå med i Knutby?
Nej, faktiskt inte så mycket likheter. Därför att Knutby var inte en församling där det var fokus på att det var häftigt och glammigt och häftig musik och så. Tvärtom, faktiskt. Det var inte det som var fokus. Sen förändras ju församlingen med tiden, men det var inte så det var när vi kom.
Mm.
Tvärtom, faktiskt. Men däremot att det blev otroligt personcentrerat. Så var det absolut i Knutby. Och det blev mer och mer också fokus på häftig musik och upplevelser, känslomässiga upplevelser.
Mm.
Men det var inte så när jag flyttade
mot slut. Nej, för mot slutet så hade ni den här stora lokalen med en stor ljudanläggning.
Nej, men det är väl det som jag tycker med Hillsong, att det verkar vara otroligt viktigt med ytan.
Oh.
Att ytan ska vara polerad, det ska vara häftigt, det ska vara modernt i tiden. Och visst, det får det väl vara, men det rimmar fel för mig med budskapet.
Du får mig att liksom minnas i den här Hillsong, den här dokumentären som ligger på SVT nu. Det som var likt Knutby, det var ju att där i Hillsong så säger pastorerna också att när den här stämningen kommer, när man rycks med och den här stora känslo, det här emotionella, det är Guds närvaro eller helige andes närvaro. Så att man identifierar det här lite nästan berusade, dimmiga känslotillståndet med att det är det som är Gud.
Mm.
Och det är inte det som är Gud för mig. De gamla grekerna skulle ha sagt, det där känner vi igen. Det är det dionysiska eller det orfevska. Mm. För att den möjligheten verkar alltid ha funnits i religioner. Att man har sökt den där lite extasnära känslan. Mm.
Ja, jag tänker livet är ju naturligtvis både känslor och tystnad och högljutt. Så det får väl finnas allt, men man måste vara försiktig med det. Det är framförallt det. Ja, det var Hillsong. Vi bör kanske inte grotta ner oss mer i det.
Nej.
Nu. Vi har någonting annat som jag tycker är jätteintressant att vi ska ta upp, och som vi har faktiskt lovat att vi ska göra också. Kommer du ihåg när vi pratade om dokumentären Gud som haver barnen kär?
Mm.
Så var det ju så att sista avsnittet där handlade ju faktiskt om Knutby. Där en tjej som växte upp i Knutbysekten, Linnea, satt tillsammans med nuvarande rektorn Sofie Lundvall på Knutby skola. Och hon ställde sina frågor varför man inte såg mer och varför man inte frågade mer hur hon mådde och vad de kunde ha gjort mer och så vidare. Egentligen av en helt annan anledning än det, höll på att säga, inte alls det, så tog jag kontakt med Sofie. Jag har ju haft barn i den skolan och så vidare. Så att, och då berättade hon för mig att hon hade skrivit en debattartikel efter dokumentären, därför att hon tyckte att det blev en för enkel bild som presenterades i dokumentären. Och det tyckte jag var intressant, och hon tyckte att det var tråkigt därför att det hon hade hoppats på var att någon skulle ha tagit upp bollen liksom och fortsatt debatten, för att just lyfta debatten, hur hjälper vi barnen? Men det var ingen som gjorde det.
Vi vill det.
Och då kände jag att då ville jag ta upp och lyfta den här debattartikeln, för jag tyckte att den var jättebra. För att jag tror också att det blev en förenklad bild, och jag vet att Linnea har läst artikeln också och tyckte att, ja men... Ja, är med på den så att säga, den som Sofie skrev. Det hon vill trycka på där, det är ju att det blir en förenklad bild. Och att hon Sofie då, hon skriver att hon förstår absolut barnen och de idag vuxna, unga vuxnas liksom känsla av att någon skulle ha kommit och förstått och frågat och hjälpt dem. Men också att... Men att det är en liten förenklad bild, och att de också faktiskt frågade väldigt många gånger.
Verkligen, kan jag intyga.
Ja. Vad tänkte du med det?
Jo, men dels hade jag ju kontakt med lärare från Knutbyskolan som ringde mig och som jag träffade också, och även annan skolpersonal faktiskt. Och sen var det ju så att 2005 var det en rättegång där två medlemmar från Knutby Philadelphia, från Knutby-sekten, åtalades för misshandel av två elever. Och de blev dömda i tingsrätten, de överklagade, de blev dömda i hovrätten, de blev dömda ända upp i högsta domstol. Och under den rättegången så var det ju alldeles uppenbart vilket engagemang och vilka försök att hjälpa eleverna. Men det här är ju också ett exempel på, men när den unga kvinnan nu säger att hon i efterhand önskar att hon hade fått frågor, så kan det gälla henne, men det kanske inte alls gäller andra, för min erfarenhet är ju att inte alls alla, utan de vill liksom ha sin skola lite grann som en fristad från att behöva svara.
Ja, Sofie kommer till det faktiskt i artikeln, så vi kan läsa det faktiskt vad hon själv skriver. Men om vi går lite grann, bara för att gå igenom artikeln, så finns det ju frågor om det här med att anmäla till socialen. Och då med Sofie, hon förklarar att man har ju skyldighet som skola att anmäla. Och när man gör det så tar ju socialen över ärendet, och sen så finns skolan som de fortsätter att stötta med kanske kuratorsamtal eller möter vårdnadshavaren och så vidare. Men de har inte, alltså de använder de befogenheter de har, men de kan inte göra mer än vad de får, så att säga. Och då skulle jag vilja säga att det gjordes faktiskt anmälningar.
Ja, jag gjorde orosanmälan. Ja. Men jag tycker också att det var viktigt också i programmet när Sofie förklarade att det man gör som lärare och är skyldig till, det är att vända sig till föräldrarna.
Ja, men precis. Ja, ja, för visst sa hon så här att om det inte är fysisk misshandel, och det var det ju inte som de såg i det här, de här fallen, då har man skyldigheten att gå till föräldrarna.
Ja, visst.
Är det fysisk misshandel, då får man väl anmäla direkt. Då är det ju en annan sak.
Ja.
Men... Nej, men, och det Sofie tog upp också då, i den här artikeln, det är att det de gjorde, det var att de hade handledning av sektexpert i skolan. Barnen fick ha dagböcker som de kunde skriva i, som sen fick vara kvar på skolan. Och man var väldigt noga med att barnen skulle få möjligheten att hitta liksom, sätt att forma sitt eget tänkande och liv, och gick in för det. Så att det var sånt som de gjorde.
Jag kan gärna citera ett avsnitt där Sofie skriver: men barn som växer upp i hårt kontrollerade religiösa sammanhang lever ofta med en kraftfull skräck för att bli dömda till att leva i ett helvete, att mista sina nära och kära eller att bli utfrysta i sina sammanhang. det krävs mycket mer för att de barnen ska kunna berätta om hur de mår än att någon bara frågar.
Mm.
Det är det här jag lyssnar till, det känner jag ju igen.
Mm.
Att man är så rädd att förråda också. Och man har också en omsorg, eller man vill skydda sina föräldrar. Man vill skydda sin egen familj från insyn. Man vill inte liksom vara en förrädare som skvallrar för sin lärare eller någon annan.
Mm.
Utan,
ja. Men precis. Och det är ju den här frågan som Sofie ställer i artikeln. Alltså, ja. Hur gör man? För att det är inte så enkelt som att bara ställa frågor. Och hon beskriver också i artikeln att hon har också pratat med flera barn. Alltså för barn som har gått på skolan, som idag är unga vuxna. Och även flera vårdnadshavare som var med i Knupesekten. Hur var det?
Men hon skriver ju så här att när hon har frågat så har nästan alla svarat att vi lärarna då inte kunde ha gjort någonting. En mamma sa att de var tvungna att spränga sig själva inifrån. För de var så bepansrade utåt. Och en gammal elev sa att det inte spelade någon roll vad vi frågade. För de var själva så övertygade om att de, eleverna alltså, levde rätt. Och de hade den bästa barndomen. Och att det var oss, vi andra, som det var synd om. Och en annan konstaterade att livet i skolan var det enda som hen hade att vila på när hen senare skulle bygga sitt vuxenliv utan den sekt där hen hade levt hela sitt liv. Alltså det här är ju... Jag känner ju igen de här svaren. Jag vet att din man skrev till och med i boken att han trodde när jag gjorde orosanmälan att det betydde att jag tyckte barnen skulle ta sig ifrån er föräldrar. Det var aldrig...
Nej, det var ju föräldrar som var verkligen livrädda för det, för de trodde det.
Mm. Ja, de trodde det. Och min tanke var bara, ni ska veta att vi ser er vakna upp. Ni kommer att ångra er bitterligen en dag när era barn är vuxna. För det kan man inte när man är liten.
Mm.
Och den som konstaterade här att ha gått i en vanlig skola, alltså inte en friskola med samma tankevärld och trosföreställning som inne i sekten, det har ju varit någonting som man kan bygga på sen när man väljer att gå ut i samhället och leva som alla andra. Man vet man har kompisar i byn i det här fallet som inte var med i samma församling.
Mm. Nej, jag är ju en av dem som Sofie jag har pratat just om det, men hon skulle ha kunnat fråga mig. Jag är ju en av dem som hon beskriver de här.
Ja, vad hade du svarat?
Nej, men jag kan, det, utifrån vad jag tror så tror inte jag heller att man hade kunnat göra så mycket förutom att just knäcka och knäcka och knäcka så att den dagen när det just imploderar. Alltså jag tror att det, precis som den här mamman, att det var tvunget att sprängas inifrån.
Ja.
Så tror jag att det var så. Men när det väl gör det, då tror jag att de här utifrån som har försökt då blir till hjälp. Och därför tror jag att det är viktigt att man ändå gör någonting. Så det är inte det att man inte ska göra något för att det inte går. Men jag tror inte att någon hade kunnat liksom spränga oss utifrån.
Nej.
Och
då, men det är ju så intressant tycker jag, det du sa nu. Därför att när sekten imploderar, om vi då tar emot er med vänlighet och visar att vi visste hela tiden att ni inte var så annorlunda. Och då fick ju, ja, men jag har ju upplevt den här stora värmen ifrån så många som var med i Knutbysekten trots att jag var. Och den där upplevelsen, det tillhör ju det starkaste. När ni kom, när jag fyllde 70 med grytor och mat och blommor och ett guldhjärta som jag faktiskt har runt halsen och inte har tagit av mig sedan dess, så känner jag att de där 12 åren det förlöstes på ett gripande. Så, och då, om vi går tillbaka till det här fruktansvärda kriget när en makt anfaller en annan och ser fiender i och man ser fiender i varandra, att om det kan bli en försoning, om det kan bli att man liksom kan mötas, lyssna på varann, respektera vars och ens gränssättning, och att det blir en när det kan bli en förståelse, så är det någonting fint. Men det är ju, men det är ju en färskvara alltid sånt där, men det är liksom det som jag tänker diplomati ska handla om, att man pratar med varandra.
Jo, men absolut.
Över församlingens gränser, men också över länders gränser.
Ja. Nej, och om vi går, alltså Sofie, det som jag tycker är viktigt i hennes artikel, mer än någonting annat, det är just det här att hon eftersöker, hon säger så här, eller skriver så här, det jag eftersöker är en mer nyanserad diskussion än den som förs i programmet, alltså dokumentären. För jag tror att vi missar målet när sanningen blir allt för enkelt berättad. Mm. Och tyvärr så tror jag att det många gånger är ju så, för att det är så komplicerat också, att det är lätt att man hamnar i en förenklad, försök att förklara det hela. Samtidigt som Sofie här, ska jag också säga, väldigt noggrann med att säga att hon förminskar inte eller ifrågasätter då Linneas upplevelse som hon berättar, utan hon lär sig av det, skriver hon, och hon lär sig av alla andra som hon har pratat med. Så att det här är ju ett lärande, för att det här är inget som är färdigt hur man ska göra. Och hon undrar just det, vad kan vi göra för att förhindra att barn växer upp i slutna miljöer med värderingar som skadar dem? Och hur kan skolan bli bättre på att samarbeta med myndigheter? Behöver lagar uppdateras? Och hur kan vi sprida kunskap om de här sakerna för de som jobbar med barn, så att vi kan just se och agera ännu bättre? Och det är den diskussionen hon vill lyfta. Och det tycker jag är det viktiga här. För färdiga svar har vi inte. Det här är ju svåra frågor. Hur gör man?
Det är det jag menar med dialog. Att vi lyssnar på varandra. Att man kommer på föräldrarsamtalen och att man försöker, för att även om man är bepansrad i nuet som förälder och troende i en sån här ovanlig, med annorlunda tänkesätt, annorlunda beteenden, även om man har hört de här frågorna, men jag menar ju de ska egentligen ställas till föräldrarna. Att försöka manipulera barnen, att gå in och sätta press på den ena eller andra barnet, även om det tredje barnet kanske tycker om det och mår bra av det, så är det som att gå emellan barnet och deras omgivning, deras föräldrar. Så jag tänker, det är föräldrarnas ansvar. Och hur så myndigheterna ska förstå det, att barnen kan inte sättas upp mot sina föräldrar. Vi har religionsfrihet för barn nu lagstiftat. Jättebra för föräldrarna att veta om.
Just det.
Att man får inte indoktrinera sina barn även om man är helt övertygad. Utan de ska ha rätt att välja, men det gör man sällan före övre tonåren.
Nej. Får jag bara avsluta med ett citat ifrån Sofie som jag tycker sammanfattar det här faktiskt. Det som du sa också nu. Hon avslutar sin artikel med att skriva så här: jag vägrar tro att vi ingenting kan göra, men vis av erfarenhet att det är oerhört svårt. Det räcker inte alltid med att bara fråga. Framförallt tror jag inte att barn som lever i sektlika förhållanden blir hjälpta av att vi lägger hela ansvaret på skolan, även om vi är en oerhört viktig pusselbit. Ansvaret för våra barn bär vi tillsammans.
Det var bra sagt.
Mm.
Det instämmer vi,
ja.
Instämmer vi i.
Så att jag tycker ju att den här debattartikeln som hon har skrivit då, som Sanningen om Knutby är för enkelt berättad, den 8 februari i Uppsala Nya Tidning, tycker jag att någon absolut kan svara på och fortsätta debatten. Det vore väl alldeles utmärkt om vi kunde få till en öppen debatt om hur vi hjälper barn som hamnar i såna här, för de finns. Absolut, uppenbart. Inte bara Knutby. Tack för idag, Rigmor.
Tack, Emma. Ska vi höras nästa vecka?
Det gör vi.
Hej då.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.